Kafferast i kunskapsfabriken.
Gitt-Marie Einebourn-Lewy är specialistsjuksköterska och filosofie doktor i ämnet omvårdnad. Hon är universitetslektor på Luleå tekniska universitet. Hon har forskat om och hon utbildar personal i återhämtningsinriktade arbetssätt. Hon har skrivit flera böcker. Tillsammans med Sebastian Gabrielsson och Britt-Marie Lindgren har hon bland annat skrivit en med den neutrala huvudtiteln Sjuksköterska i psykiatrisk heldygnsvård. Men bokens undertitel säger kanske mer om Gitt-Marie, nämligen Lärobok för rebeller. Så här beskriver hon sig själv.
Jag brukar presentera mig som skötare i själ och hjärta. 1985 började jag arbeta inom psykiatrin som skötare på psykliniken i Boden. Och på den vägen så har det varit. Det var det glada 80-talet. Det var en fantastisk tid. Man la in människor 2 veckor med extra vak för att ställa in antidepressiv medicinering. Det fanns så mycket resurser som helst. Och
det fanns intressant.
En öppenhet för långa inläggningar. Och vi bakade och vi bovlade och vi for runt. Och tömde avdelningen och for på Jokkmokks marknad. Och det var som en helt annan typ av psykiatri.
Ja, just det. Men det kommer kanske det här samtalet också utmynna i att det är inte så att du därmed tycker att allt var bättre förr.
Nej, inte så. Men det var lättare att vara kreativ. Mm. Man fick utrymme för sitt vårdande på ett helt annat sätt och man blev bekräftad, tyckte jag, utifrån sina idéer. Om man ville ha en mer vårdande hållning så var det som eftersträvande. Mm.
Men med det i botten, vad gjorde du sen då?
Ett par år senare då, när jag hade jobbat några år, så blev jag utvald till en mindre grupp som skulle få starta upp ett behandlingshem. Ett utrednings- och behandlingshem för alla nyinsjuknade psykossjukdom i östra Norrbotten. Och där fick arbetsgruppen fria händer att planera det här så som vi tänkte. Jag tror inte vi hade så mycket forskningsbaserad kunskap, men vi gick på våra erfarenheter och våra tankar och var väldigt visionära. Och bestämde oss på en gång, vi ska vara utanför sjukhusområdet, så att vi hamnade ute i ett bostadsområde. Och vi skulle ha både utredning och behandling på samma, för vi tyckte relationen var viktig. Så har man då skapat en relation under utredningstiden, så skulle samma kontaktpersoner följa med under behandlings. Mm. Och man fick då behandling stanna kvar terminsvis, just för att man inte skulle ha de här stressen med korta, när ska, vad händer, vad ska vi göra? Utan man bestämde en termin i taget om patienten behövde fortsatt behandling. En del gick över direkt till öppenvård efter utredningen då. Och det här var en fantastiskt kreativ och intressant och viktig del i min fortsatta karriär. Det förstod jag ju inte då. Men vi bestämde ju tidigt att vi skulle inte ha tillgång till några tvångsåtgärder. Och ingen patient skulle vårdas på tvång. Och det här var ju ändå personer som hade nyinsjuknat i en psykos som var omedicinerade. Men, och ingen skulle sättas in på ett läkemedel som man inte var överens om att det här ville ha. Det tog lite längre tid innan patienten blev medicinerad så att säga och paketerad utifrån vårdens sätt att se det. Men det intressanta var ju att de här sen efter den här vårdtiden så gick det några år. Man började montera ner den här verksamheten givetvis. Det kom 90-talet, det blev stålbadet med ekonomi. Jag ville inte vara med på den resan så att jag drog till Malaysia och gifte mig med en man med kinesiskt ursprung. Därför har jag Lewy som efternamn. Kom tillbaka och landade ändå att jag ville fortsätta i psykiatrin. Men då som sagt var vi inne på 94 och då visade det sig att det var inte alls den här öppenheten och kreativiteten och resurserna, utan det var väldigt strikt.
Ja, just det. Men det är fler samverkande faktorer. Dels ett ekonomiskt stålbad med åtstramningar i offentlig sektor.
Ja.
Men också en psykiatrireform som hade stängt de stora institutionerna och liksom vårdideologin började ju se annorlunda ut också på något sätt.
Precis. Jag började först några år inom socialpsykiatrin. Så det provade jag också då. Fick ett par barn och sen så började jag då på Sunderby sjukhus när det öppnade på psykliniken där.
Vad fick du göra på Sunderbyn?
Ja, jag började ju först som skötare och trodde ju att det var som på det glada 80-talet. Mm. Men insåg ju snabbt att det var när man stack upp. Jag brukar jämföra med kräftor i en hink. Att så fort någon ville göra någonting annorlunda eller ville försöka, då drogs man ner. För det här går inte och vi har ändå provat och det är ingen idé. Och, ja, men det var den här känslan. Jag tänkte, herregud, så här kan vi ju inte ha det. För jag var ju som så visionär från den här tiden på Hertsön behandlingshemmet här, där vi verkligen hade visat att det går. Det mesta gick ju att göra, var ju helt fantastiskt.
Hur länge orkade du med det då?
Ja, inte så jättelänge faktiskt. Mm. Så tänkte jag att ja, men då utbildade jag mig till sjuksköterska. Från början ville jag inte det, för jag tyckte att sjuksköterskorna verkar vara så mycket i läkemedelsrummet. Mm. Mycket roligare att vara skötare. Men jag tänkte då får jag ju lite makt, då kan jag som påverka vården, tänkte jag. Mm. Jag kunde ju inte haft mer fel. Som erfaren sjuksköterska, erfaren skötare hade ju ganska mycket pondus. Där folk lyssnade på mig, jag hade jobbat länge som skötare och jag tyckte jag fick igenom en del tankar i alla fall. Sådär. Åtminstone så fick jag vara kontaktperson för lite mer avancerade patienter. Mm. Helt plötsligt så var jag nyfärdig sjuksköterska och då var ju alla mina skötarår borta. Nu hamnade jag absolut längst ner. Som nyfärdig sjuksköterska så ansågs du ju inte ha någon som helst kompetens, för att du var ju bara somatiskt kunnig. Alltså du kunde ju ingenting om psykiatri.
Även om du i ditt fall hade lång erfarenhet av det.
Så där kom jag ju inte vidare, men då gick jag direkt till specialist sjuksköterska och då började det hända någonting.
Just det. Mm.
Så då utbildade jag mig till specialist sjuksköterska, fick snabbt uppdrag på samma avdelning att jobba 50% med vårdutveckling och blev rekryterad till universitetet då, att jobba som adjunkt 50% och var ansvarig för psykiatrikursen då, på grundutbildningen.
Men då har du plötsligt liksom klivit in i akademin.
Ja, precis. Med ett.
Vad hände då?
Ja, du. Jag har alltid sagt att jag känt mig som en katt bland hermelinerna. Jag har aldrig riktigt tyckt att jag har platsat där. Nu har jag ju varit där i väldigt många år. Det här var ju 2005 som jag började på universitetet. Men alltid tänkt så att jag är bara här tillfälligt. Det här är inte min plats. Min plats är i vården med patienter.
Ja, du är ju skötare i hjärtat.
Ja, precis. Mm. Så att det här som aldrig riktigt. Men det visade sig att det gick att anpassa sig på något vis. Eller jag vet inte om de anpassade sig till mig eller jag anpassade mig till dem. Jag jobbade på med den här kursen. Det var en kurs som egentligen ingen ville gå. För den här kursen hade väldigt låg status och så jobbade jag ju på en avdelning där ingen ville jobba. Så det fanns nästan inga sjuksköterskor. Så vi startade ett utvecklingsprojekt där kom jag i kontakt med Sebastian Gabrielsson då, som samarbetar fortfarande med. Och vi startade upp det första utvecklingsarbetet och drog nytta av studenterna. Ja, men är ni så missnöjda, kom och hjälp till och så försöker vi göra någonting bra av det här. Mm. Och där på den vägen så blev vi väldigt inspirerade av att det går med ganska. På ett år så från 4,5 sjukvårdstjänst till 18. Efter ett år så var alla 18 tillsatta. Så såg vi att det går att förändra. Det här var ju verkligen inspirerande. Däremot så insåg vi ganska snabbt att det var lätt att starta och få till en förändring. Men det var svårare att bibehålla den.
Att få saker att överleva.
Ja, precis, att bestå.
Vad beror det där på då?
Ja, det beror nog. Det finns nog många faktorer säkert, men det vi har dragit lärdom av det är att otroligt viktigt att ha en stabil ledning som står fast även när det blåser. För när man startar en förändring så kommer det att finnas grupperingar som drar åt olika håll. Och det gäller att ha ändå högst upp i ledningen att vi står bakom det här och vi står fast. Mm. Sen ska man ha turen att inte hela ledningen byts ut, vilket ofta händer. Det är ganska stora förändringar, så kommer nästa och de ska göra någonting annat och sådär. Men har man det och man är noga med att ta i de heta potatisarna, att faktiskt gör det här på riktigt.
Men jag tänker också att det ofta skäl till att implementering blir kortvarig, eller vad man ska säga, är att man inte har riktigt pejl på vad det var man ville uppnå med det. Så att man kan liksom inte säga att se här har det blivit bättre, utan det blir liksom ganska det blir förändringen av vad vi gör som blir viktig snarare än vad vi åstadkommer med förändringen.
Precis. Och det är sånt man också har lärt sig under resans gång, så att säga. Vad är det vi ska titta på? Jag vet, det här projektet hade vi en nollvision på tvångsåtgärder. Det var ju jättedumt. Verkligen dumt.
För då kan man misslyckas.
Ja, men precis, eller tvärtom. Det var som att det var typ på patienternas bekostnad. Vi hade en välkänd kvinna som kom in. När hon var manisk så var hon jättemanisk. Och hon brukade alltid få ECT under tvång.
Mm.
Men nu hade jag ju satt upp den där snygga nollan. Jag skulle ju inte ha något tvångsåtgärde här på den fina avdelningen. Mm. Och sen så, hon får gå runt och hon mår ju jättedåligt och jättemanisk och får göra bort sig. Och vi försöker med relationsskapande och det funkar inte alls. Och till slut så blir det ECT i alla fall.
I alla fall.
Och då efteråt så bryts det på samma sätt som det brukar göra. Och så kommer hon och knackar på och så säger hon till mig, ja men Gitt-Marie. Alltså på riktigt, hur tänkte du nu? Har du blivit galen? Jag sa, vad menar du? Varför lät du mig gå i 3 dagar när du vet vad som behöver? Ja, men shit. Det var ju mina behov där helt plötsligt. Jag ville stoltsera med den nollvisionen på den här avdelningen. Jag insåg att det här var ju inte så smart. Så det var ju bara be om ursäkt och så säga, hur ska vi göra nu då? Nu så att det inte blir så här igen. Ja, men vi satte oss tillsammans och skrev i hennes journal. Om jag kommer in och är manisk så vill jag ha det så här och så här. Även om jag säger nej så ska ni göra det här. Men, nej men så det har ju varit mycket sådana saker. Vad mäter vi mot? Hur får vi patienterna med oss? Och framförallt, hur får man, när man får en bestående förändring, som vår erfarenhet i alla fall och det vi har tittat på, det är när man brukar prata om att man får in vårdandet i kroppen.
Mm.
Det är inte bara en teori och man sitter och rabblar, vi ska göra så här på ytan, utan det ska kännas obekvämt när man gör fel som personal.
Ja, just det. Men då måste man ju som personal, för att känna det där i kroppen, också ha mycket bättre pejl på vad det här jag gör ska leda till.
Ja,
alltså vad kvittot på det jag gör är. För det ligger ju oftast ganska långt bort. Och i svåraste fall i vården så ligger ju det kvittot också när jag inte längre är med som personal.
Ja. Ja, precis.
Det kan ju handla att kvittot i det här fallet är att patienten känner sig trygg när den har kommit hem. Och trygg med att dit kan jag tänka mig att gå tillbaka.
Precis, precis. Ja, och det jobbar mycket med i utbildningen.
Mm.
Att ge de här exemplen. Jag har ganska många sådana exempel på när patienter efterhand att kunna säga, men oj, tänk vad värdefullt det var när den där personen stannade kvar eller när det här hände. Och så boostar de med att det är inte alltid man får ett svar direkt.
Nej.
Men ni får vara trygg i att ni gör utifrån bästa förmåga, utifrån den kunskap vi har, som specialistsjuksköterska till exempel. Och det är inte alltid vi får facit på en gång, men var trygg i att ni ändå gör ert bästa. Och reflektera, vi jobbar jättemycket med reflektion.
Mm.
Väldigt mycket med reflektion. Både i handledning och i utbildningen, att vikten av att kunna själv reflektera i situationen och kunna stanna upp. Och
jobbar ni också med att reflektera tillsammans med patienter?
Ja, det är ju drömmen rent i handledningen, så är ju det en dröm. Jag har inte riktigt kommit dit ännu. Men däremot så reflekterar vi uppmuntrar ju att sjuksköterskor reflekterar tillsammans med patienter när de skriver vårdplaner, när man jobbar framåt, alltså vad vill du, att man hela tiden...
Att det är patienten det handlar om.
Ja.
Inte mina idéer om patienten.
Nej, men precis. Nej, den är central. Alltså, vad är dina behov? Vi har utvecklat en del material.
Mm.
Vad är mina mål i livet? Vars börjar vi? Men även då, finns det någonting traumatiskt som du tycker är viktigt att vi känner till, som vi bör, så att vi inte triggar saker? Och att man har den perspektivet istället för symptom och diagnoser och sånt, det är inte i fokus, utan människors behov. Då.
Just det, för det är också utifrån ett patientperspektiv som vi ofta för efter, att det är ju utifrån den personen nyttan med era insatser sen ska vägas, alltså, eller bekräftas. Det är ju den personen som ska säga att det här blev bra.
Precis.
Och där, för mig.
Precis. När vi utvärderar så utvärderar vi inte vårddygn. Eller det vi pratade om tidigare. Att, och samma vid inläggningen så pratar man inte om... Jaha, kort vårdtid kan ju vara som ett mål. Bara, nej.
Det är mycket viktigare att ta reda på varför kom du hit?
Ja, men precis. Precis. Ja. Eller man kan ha, ja men suicidprevention, jaha, betyder att vi ska titta på någon så att de inte tar livet av sig under tiden de är på avdelningen, eller betyder att vi aktivt ska arbeta för att människan ska hitta en mening med att orka leva?
Mm.
Vad medicin, vi avvaktar medicinsk effekt, säger man ofta i slutenvården. Jaha, medan vi sitter och tittar på att tabletten ska verka, kan vi göra någonting annat som handlar om personens möjligheter att återhämta sig? Mm. Inte bara klippa av de här symptomen.
Och då kommer vi in på egentligen lite dagens utgångspunkt för varför jag bjöd in dig. För vi skrev ju, och en kort resumé är att vi har under ett antal år fått uppdrag av Socialstyrelsen att göra patientundersökningar av olika fenomen eller vårdformer. I det ena fallet så handlar det om det här som heter självvald eller brukarstyrd inläggning, och i det andra fallet så handlar det om tvångsvård. Och vi tyckte också att det blev väldigt intressant med det vi lärde oss på båda de undersökningarna, för de beskriver liksom samma sak men ur diametralt olika perspektiv på något sätt. Och då skrev vi en sammanfattande rapport där vi resonerar lite kring vad man lyckas med i det ena och vad man inte lyckas med i det andra och hur det där kopplar ihop. Och så fick du läsa den. Mm. Och då blir det ju, med din långa erfarenhet med, som skötare i hjärtat och med lång akademisk och utbildande erfarenhet. Vad tänkte du av det vi hade sett? Eller vi beskriver?
Ja, jag var ju otroligt glad att ni gjorde, att ni fick uppdraget att göra det här. För det är så otroligt viktigt att vi byter glasögon. För jag tycker oftast när vi tittar på vården så mäter man ju utifrån organisatoriska faktorer. Och man tittar och man mäter fel saker. På samma sätt som jag skulle mäta nollvisionen här på tvångsåtgärder. Alltså. Det tycker jag är ett klassiskt exempel. Jag har, nej, men alltså det här blir ju inte bra. Jag måste ju tänka till och tänka om vad är det som är värdet i det här. Och där innehållet gör ju mig ledsen utifrån tvångsperspektivet framförallt, för det är ju där jag har min grundforskning så att säga. Jag började ju med att när jag fick möjlighet att doktorera så använde jag ju erfarenheterna från behandlingshemmet Hertsön, att det går att använda, bedriva vård utan tvång. Och sen när jag då såg på eran rapport så ser man ju att nej, det funkar inte. Och det visste jag väl också givetvis sen tidigare. Men det blir ju så tydligt. Och så tänker jag att, vad var det de ville ha? De ville ha ett gott bemötande. De ville vara delaktiga. De ville ha information. Mm. Alltså på riktigt, hur svårt kan det vara att få till det här? Och då blir man lite så här, jag jobbar ju det här hela tiden så jag vet att det är svårt. Men det är så sorgligt. För det är inte mycket man kräver.
Nej, fast jag tycker på ett sätt så är det samtidigt otroligt mycket man kräver, men jag tror inte att det är så svårt att erövra det.
Nej.
För det man tänker är nog det där du var inne på, att varför är ni inte intresserade av mig i det här?
Ja.
För jag har ofta studsat på det där att vi kokar ner problemen till utförande.
Mm.
Och så säger vi att om ni bara har ett bättre bemötande blir det bra. Men då undviker man ju också att diskutera vad man vill att det där bemötandet ska skapa.
Ja,
och man undviker också att prata om vad det där det dåliga bemötandet faktiskt har för konsekvenser. Och jag tycker de här patienterna säger, varför är ni inte intresserade av mig och hur det ska gå för mig? Det är det ena. Och det andra är att när ni då inte är det så skadar det mig.
Ja.
Jag tappar förtroendet för er och ni har ju tvingat hit mig i tvångsvårdsfallet för att jag ska vilja ta emot vård. Men det ni får som resultat är att jag tappar förtroendet för den vården ni tycker att jag ska ta emot frivilligt. Och det är ju ett jättestort fel. Mm. Men som det blir lite banalt att koka ner det till bemötande.
Ja, men precis. Jo. Och där håller jag med dig helt, och där nu är det så svårt när det är inspel, man kan visa en bild.
Ja, det är bra radio.
Precis. Nej, men för det är precis det jag kom fram till i forskningen då. Jag gjorde ju 4 delstudier i min doktorsavhandling om alternativ till tvångsåtgärder. Och Där är det tre bollar. Den högsta bollen, eller den som kommer högst först, det är relationen, det är relationsbollen.
Mm.
Och där är ju den tillitsfulla relationen i fokus. Hur kan vi börja med att bygga en tillit? För att kunna göra en bedömning och göra en vårdplan så måste vi försöka få patientens subjektiva upplevelse av situationen. Och för det krävs att man litar på den. Man litar på vården och man litar på den person som jag pratar med.
Just det. Mm.
Och när man kommer dit, då kan man börja försöka förstå de här behoven som personen har. Och då är ju ofta de behoven kopplade till abstrakta behov, som jag säger. Annars pratar man helt ren och mätt och sådär. Men då kommer vi till det här med att ja, men min självbild är jäkligt rutten. Jag har mycket skam, skuldkänslor. Jag har problem med initiativförmågan. Jag kommer inte igång. Jag vill jättegärna, jag är jättemotiverad, men jag har ingen startknapp. Jag känner inget hopp, känner ingen mening i livet. Sådana behov identifierar man och jobbar med i en vårdplan. Och så kommer man då till åtgärderna som framförallt visade sig när vi hade de här studierna, två personalstudier, en med studenter och en med patienter. Och när vi analyserade, vi hade en studie där vi tittade på vad kan man göra vid en situation som skulle kunna utmynna i en tvångsåtgärd, vad kan man göra? Och så radade de upp 7-8 saker. Man kunde prata med patienter, man kunde bälteslägga, man kunde skriva ut och man kunde göra allt möjligt. Men det där var som inte så intressant, för det hade vi kunnat lista ut från början. Utan vi började istället titta med vilket fokus gör man det här? Och så började man se, det här, vissa saker gör man med personalfokus och då blir det på ett sätt. Vissa saker gör man faktiskt med patientfokus eller upplevelsefokus på patienten. Då blir det på ett annat. Det mesta skedde på rutin utan reflektion. Mm. Man bara körde på. Men en inte allt för liten del handlade om uppfostran. Man hade fokus på uppfostran. Och så till exempel säger man att jag ska prata med patienten. Och pratade man då utifrån man tänkte att det här är vad patienten behöver, så ville man lyssna, försöka förstå vad händer just nu i den här situationen. Vad vill du ha stöd med? Hur kan vi komma vidare? Det var ju ett typ av samtal. Men uppfostringssamtalet, det handlade om att vara klargörande. Och då kunde man säga, du ska ha jävligt klart för dig. Skär du det en gång till så åker du ut härifrån. Men vi pratar fortfarande, vi har pratat med patienten. Men för patienten så blir ju den här olika samtalen otroligt stor skillnad. Mm. Och att bli medveten om det här, att vi medvetande gör, att vilket fokus vi som personal har i huvudet blir väldigt avgörande för hur det här för första hand bemötandet blir då. Men det är jättebra att du tar upp det här, för det är relationen det handlar om. Det handlar om en djupare en djupare aspekt, men på ICA förväntar vi oss ett gott bemötande, det borde vi kunna förvänta oss på psykiatrin, men det är inte där vårdandet ligger, så att säga.
Och då i fallet med tvångsvård och patient, det är ju patienter som samhället bestämmer att du är extra stort behov av vård på ett sätt som vi tycker att vi förstår bättre än du. Men syftet, och det är ju en lika viktig del av syftet i lagstiftningen, att det ska leda till att motivera patienterna att ta emot frivillig vård. Och det är, jag tror inte jag har stött på någon verksamhet som följer upp det. Utan man har ju väldigt rigorösa uppföljningar för att kolla att man ingriper rätt.
Ja,
och, det är jätteviktigt förstås, så att det blir rättssäkert i den änden. Men då blir det som att om vi bara gjort rätt i början så är vi klara när vi tycker att patienten kan skrivas ut till frivillig eller gå hem.
Ja.
Och då har man ju missat väldigt mycket för den där patienten, om vi nu har tänkt att den är en person som inte alltid förstår att den behöver vård. Då är det ju jätteviktigt att den vill komma tillbaks.
Mm.
Och då är ju den där tilliten vi ska skapa när vi går och pratar med patienten. Den ska ju hålla över tid, inte bara för att lösa den här att du tar medicinerna idag.
Nej.
Utan att du gillar oss faktiskt och tror att vi kan vara bra för dig.
Mm. Ja. Nej, och det här pratade sen som igår faktiskt. Jag träffade en enhetschefsgrupp i en kommun som jobbade i en kommunpsykiatrin. Mm. Då pratar vi mycket om just det här med lagstiftningen. Och oftast, precis som det du beskriver, så väljer man ut, alltså cherry picking, då väljer man ut någon liten del av lagstiftningen som gynnar verksamheten och som ger en makt till någonting. Men allt det andra som står i lagstiftningen som faktiskt handlar om varför vi gör som vi gör och patienten eller personens rättigheter inom den här ramen, där är man inte lika väl insatt. Nej, för att all lagstiftning syftar ju till att tillgodose individuella behov och få människor att komma vidare på något sätt, oavsett om det är LSS eller SoL eller LPT eller HSL, så finns det ju en ambition där att lagen ska vara ett stöd för patienten att faktiskt komma sig vidare.
Kafferast i kunskapsfabriken.
Men generellt kan jag bara prata om att det är fantastiskt roligt att följa de här modiga personalgrupperna, för det är ju det handlar om. De är ofta ganska fast i myter. Vi har ju en mytblogg, jag och Sebastian, som vi har skrivit, som finns på nätet.
Ja, just det.
Som har väckt mycket tankar och provocerat en del och så. Men en del personalgrupper är väldigt rädda och fast i de här myterna. Och när de vågar släppa bassängkanten, som jag säger, och simma ut och ha ett aktivt vårdande i samarbete med patienterna, så ser man ju hur både sjuksköterskor och skötare och den personal som finns, hur de växer i rollen och vilken skillnad det gör. Så att det som är fantastiskt kul, det är att se den här utvecklingen också i personalgruppen och se möjligheterna till att faktiskt det går att rekrytera, det går att behålla personal när man får ett utrymme att faktiskt vårda på ett sätt som man känner sig stolt över och där man ser att patienterna faktiskt blir hjälpta och kommer.
Det där är ju väldigt intressant, för det de gör när de vågar sig ut på lite mer osäker mark eller öppet vatten, det är ju att de tillåter patienten att få simma där också. Och att det som då blir personalen får en belöning av, att det plötsligt liksom, alltså jag gissar att de känner sig skickligare.
Ja.
Så. Men det intressanta är ju att patienterna tack vare det också känner sig skickligare. Och mycket mer medskapande. Och att min erfarenhet av det här, som är det värsta jag har varit med om kanske i mitt liv, ändå liksom är en viktig kunskap för att komma någonstans. Liksom.
Mm.
För det är det där lite mer styrande vården som vi har delvis berört här. Det är ju att inte ta vara på det och utveckla liksom någon slags självkänsla kring erfarenheten, eller vad man ska säga.
Ja, men precis. Nej, för det är ju att bygga upp en yrkesmässig självkänsla och stolthet inför sitt arbete. Och
det är ju liksom kärnan i återhämtning för patienterna. Att känna att jag växer i det här. Det är inte bara att jag lär mig att hantera, utan det är också någon slags stolthet.
Ja,
kanske till och med. Och det smittar ju.
Ja.
När man läser på SKRs hemsida och annat om vad personcentrering är bra för, så är det ju jättefint. För då beskriver man just det där, att, liksom, att ta vara på den patientens egen kraft, att liksom vara med och skapa förändring för sig själv och sådär. Men när jag sen börjar titta på till exempel ett exempel i en region som jag lyssnade på, så där man har då tillsatt något projekt som ska jobba med god vård eller nära vård. Fast hitta inte på några nya indikatorer nu. Nej, men vi ska skapa något helt nytt, men vi ska fortfarande räkna vårddygn. Det är liksom lite förödande att stoppa in så höga ambitioner i ett system som har så lång erfarenhet att mala ner allt sånt där till ingenting.
Mm.
Eller inte, jo, någonting maler de ner det till, men
Nej, men precis. Men tror du inte att det här kan ha att göra med den långa traditionen av New Public Management-eran? Att man är så drillad i det här mätandet och räknandet.
Ja,
och
delvis, men jag tror också att innan det, så att New Public Management passade väldigt bra i vården, så som vården såg på sig själv.
Ja.
Det är ju vi som har kunskapen, så att har vi bestämt att att det är det här man ska göra. Vi säger att läkarbesök är viktiga. Ja. Då räknar vi läkarbesök. Ja. För, det är det, för vi utgår från att läkarbesök gör nytta.
Ja.
För det är den nytta vi tror att vi kan göra. Så att jag tror nog snarare New Public Management har hjälpt till att förråda den där, ja, den där, ja, bilden. Men kunskapsparadigmet är rätt likt.
Ja, precis. Vad roligt att du tar upp det här. För jag brukar ofta prata om, för då hamnar jag på den här lilla nivån, mm, på, i personalgruppen på golvet. Så brukar jag mycket prata om, jag fick någon fråga, jag tror det var på webbinarien på Socialstyrelsen där. Paneldebatt och så. Alltså, vad skulle du vilja säga till chefer och ledare i vården?
Mm.
Och just att det är psykiatrisk vård är ingen demokrati. För det kan jag uppleva i personalgrupper.
Mm.
Att man istället då hamnar i det här, alltså, fast på andra hållet. Där röstar vi som fram. Någon informell ledare kan vara någon gammal stark skötare.
Mm. Det här har vi bestämt gäller på avdelningen.
Precis.
Mm.
Och så är det som det som alla viker sig för. Och det blir som att vi röstar och sen bara, jaha, nej, men nu har flest röster fått för det här. Inte vilken kunskap ska ligga till grund för vården. Vad vet vi idag? Jo, vi vet att det är jätteviktigt med relationer. Men hur skapar man dem? Inte bara säga, relationer är viktigt, trygghet det är viktigt. Ja, men på vilket sätt? Det här nöter jag med studenterna, stackarna som är helt matt.
Mm.
Det får inte bara bli den här flosklerna med vackra ord och här sätter vi någon liten bonad på golvet på väggen om att här har vi en värdegrund som är det här och så har vi en peer support anställd som vi ställer i ett hörn som en blomkruka där som en dekoration. För vi lyssnar inte, vi tar inte på allvar. Utan fortfarande så är de här ofta rädda, informella ledarna som är rädda att tappa kontrollen så som det alltid har varit. Det behöver inte vara onda människor, men man är rädd och man har inte kunskap som håller fast. Och så blir det på något vis som att man röstar fram vilken, inte en kunskapsbas, personcentrerad vård eller ta reda på mer kring det, utan man håller fast vid det här. Och det blir som gökungen också, för det tränger ju ut de här vårdande vårdarna som vill jobba på ett annat sätt. Och det tänker bli som mikronivån och sen kommer det på makronivån där med hela systemet, det är ju lite grann liknande då.
Ja.
Men om ledningen, enhetschefer och uppåt skulle tydligare gå ut och premiera och värdera och uppskatta personal som jobbar utifrån ett personcentrerat, återhämtningsinriktat arbetssätt.
Precis.
Så skulle det ju bli ett incitament att faktiskt göra. Och man skulle dra ner syret lite grann till de här som skriker högst, som försöker att rösta igenom gamla traditioner eller sådär, myter.
Men då tänker jag också att det knepiga då med vårdens logik är att då, ju fler avdelningar som säger nu jobbar vi personcentrerat, får ju rätt då. Men det är ingen som säger, vad gav det för resultat då? Alltså det är ju fortfarande så att vi säger att nu har vi tillägnat oss den här utbildningen. Vi använder de här checklistorna. För jag tänker att då måste ju de där uppe vara mer intresserade av att lyssna på patienterna efter vården. Hur var det? Och vad ledde det till? Fick du ett bättre liv efteråt? Har du en bibehållen tillit till vården, till exempel efter tvångsvård? Men det är ju ingen som efterfrågar de siffrorna.
Men då tänker jag att om det är så att du någonstans börjar arbeta på riktigt, får in vårdandet i kroppen och du jobbar utifrån ett personcentrerat, återhämtningsinriktat arbetssätt. Där är ju patientens röst viktigast. Och då bygger man ju som in det, både i det dagliga samtalet, i personliga utvärderingar, men även i
det
uppföljande systemet. Till exempel den här boendet som vi hade som forskningsprojekt. Där, och även på BUP-avdelningen, där intervjuade brukarna före och efter. Och Sebastian var den som intervjuade personalen givetvis då. Men för att kunna se, upplevde brukarna att det blev någon skillnad efter personalen hade varit med i det här och haft handledning under 2 terminer i återhämtningsinriktat arbetssätt. Ja, man kunde faktiskt se att brukarna pratade på ett annat sätt. Mm. De hade andra visioner och mål. Det var inte att de skulle säga att hur tycker du att personalen jobbar, utan mer att de fick berätta om sina.
Ja, det är ju ett kvitto.
Och från början så var det som mer helren om ett, nej men är det väl bra här, jag får mat och mediciner på rätt tider. när jag intervjuar dem efter och så. Jag vet du, jag har börjat på en daglig verksamhet och nu jag strävar efter att jag ska börja flytta till ett boende med lite lägre personalomsättning. Mm. Och någon annan hade något annat. Man gav väldigt visionära mål där man tänkte framåt.
Det där är ju
det gjorde man inte när vi började innan. Utan då, men de var inte missnöjd så. Utan de sa, nej men jag får mat och vi gör så här. Vi åker ibland på en utflykt, kunde de säga. Och, men sen är det dusch. Och,
mm. Mm. Men det där är ju intressant för att det där är ju ett kvitto på det som i socialtjänstlagens portalparagraf handlar om människors inre resurser.
Ja, precis.
Att jag vill någonstans. Jag har en idé om någonting. Och vem jag är i det här samhället. Du umgås ju mycket med verkligheten på golvet.
Ja.
Om du tänker något sånt där kvitto på att det du har försökt vara med och skapa har börjat förändras på riktigt. Mm. Vad ser du då?
Ja, men jag tycker jag ser mycket faktiskt. Det har funnits tider när jag har tappat hoppet lite grann.
Mm.
Men om man börjar på en högre nivå så känner jag ju att det är fantastiskt roligt att SKR, Socialstyrelsen, till och med SBU, alltså vi hamnar mera nu på kvalitativa värden. SKR socialt pratar om relationer, de pratar om återhämtningsinriktad vård. I varje sån här ny satsning så finns det ju med brukarrepresentanter från början, inte bara de som ska komma på slutet och tycka till lite grann när allt redan är klart, utan man bygger in den här samsjuklighetsutredningen tycker jag verkligen, sen kan det finnas saker att prata om den, men grunden var ju verkligen tänkt och bra. Mm.
Och den målbilderna i den funkar ju även om inte utredningen går igenom.
Ja, precis. Så jag tänker, och SBU nu, det är Sebastian som tar det, men där ska man titta på alternativ också till tvångsåtgärder på sätt. Och man har kvalitativa forskare i första hand med som tittar på mjukvaran.
Mm.
Så på den nivån känns det ju. Och det är där vi måste som börja, för då har ju jag ett incitament att säga till personalgrupper och chefer och sådär. De säger där uppe, det är det här vi ska fokusera på. Så får ju jag en större tyngd i mina utbildningar och det jag gör. Sen så finns det ju ett otroligt sug efter att jobba på det här sättet.
Mm.
De här fristående kurserna som vi inte har salufört på något sätt. Vi har inte någon budget för någon reklam. Men alltså det är ju flera hundra sökande på de här 60 platserna. Och vi har ju kört nu flera år och det mattas inte av utan det blir snarare ett större sug. Många hör av sig. Vi har ett jättehögt tryck på alltså handledning, utbildningsinsatser. Kan ni komma hit och hjälpa till? Vi vill börja med det här. Vi vill jobba återhämtningsinriktat. Men tänk så mycket roligare att få följa med på människors återhämtningsresor och kunna se människor växa och komma vidare. Det är det mest fantastiska man kan få vara med om man går på jobbet varje dag. Tänk, vad häftigt.
Det där var ju ett väldigt bra slutord. Vi ska säga så här att när vi släpper av avsnittet så har du varit med på ett webbinarium som vi hade den 8 mars som handlar om kvinnor i tvångsvård specifikt. Det kan man gå in och titta på vår webb, på vår hemsida eller vår YouTube-kanal. Vi ska också lägga en länk till Luleå tekniska universitet och era återhämtningskurser och sånt där. Och allt det där ni gör kring det. För det var nog kanske fler som blev sugna på. Nu kommer ni få ännu större söktryck.
Så roligt. Ja, men precis.
I alla fall min förhoppning. Är det något annat jag har glömt att fråga dig om?
Jag kommer på sådär. Men det var ju otroligt roligt. Vi hade kunnat prata hela dagen.
Ja, precis. Men du ska ju köra en bil tillbaka till Luleå från Uppsala. Så att vi ska inte sitta och dra ut på det för länge.
Men verkligen så glad och tacksam att ha fått möjlighet att vara med. Det var jätteroligt.
Trevligt. Tack ska du ha.
Tack själv.
Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook.
Kafferast i kunskapsfabriken.